Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, lätt insmord sitter jag här i alla fall. Hur känner du, Christian?
Ja, jag är inte lätt insmord. Inte jag, tungt insmord heller.
Jag kom från massage för en halvtimme sedan.
Spännande.
Jag glider runt lite här i stolen.
Helkropp, halvkropp.
Vi fokuserar på rygg idag.
Ah, okay.
Det brukar vi göra faktiskt.
Ja, och det är ju där man brukar landa faktiskt.
Ja, det var gött. Jag tror jag somnade 4 eller 5 gånger.
Ja.
Vaknar så här och liksom snarkar till.
Härligt.
Ja,
gött.
Så är det. Hur är det själv?
Jo, men det är bra. Vi pratade precis här alldeles nyss om att slå i huvudet och jag var ju här hos dig och sen glömde jag en sak och skulle åka hem och sprang ner för källartrappen och där måste man böja lite på huvudet, men jag missade den så jag skallade nyss.
Ja, du har en källare som är byggd för 165 max.
Ja, hobbitar liksom. Ja, ja. Men annars är det bra.
Gott, vi ska rulla igång avsnitt 26 av Inget Vilohem-podden.
Ja, precis.
Vad ska vi prata om idag?
Vi har väl framförallt en gäst. Det är väl det stora vi har.
Ja, en superspännande gäst som kommer in om en liten stund här.
Ja, och egentligen så behöver vi inte hålla på vem den är. För alla som lyssnar på podden har förmodligen redan läst poddbeskrivningen.
Ja, exakt. Ja,
exakt. Ja. Klickar man på play.
Det har du helt rätt i.
Så vem är det?
Carl Lindqvist,
mm.
VD för Grythyttan Stormöbler.
Precis.
Ska vi ha som gäst idag. Och det blir en liten outside the box gäst då, som vi försöker få in med jämna mellanrum, som inte liksom fokusering på träning och den biten.
Ja, det vet vi ju inte, det får vi ju se.
Jag vet ju att Carl kör en hel del motorcykel,
ja,
och sådär
exakt.
I alla fall.
Ja, vi ser.
Men det ska bli en jätteintressant historia att höra om, ja, historien om Grythyttan Stormöbler och Carls bit i det hela och vad som händer och vad som har hänt. Och, jag tror de flesta som lyssnar vet vad Grythyttan Stormöbler är.
Mm.
Det får ju Carl all möjlighet att berätta alldeles strax. Då, men det är ju
han kanske ger en helt annan bild på det.
Möbler man ser i var och varannan trädgård.
Ja, verkligen.
Ja, så är det ju.
Men innan vi kommer till Carl då, så har ju vi lite saker vi tänkte snacka om lite snabbt innan.
Yes, vi kör det först.
Mm.
Ja, jag såg ju här häromdagen, Christian, att du i mål med din andra målsättning.
Ja, precis. Kan man väl säga. Jo, men det är absolut. Jag har nått mitt mål på 50 000 kronor insamlade till MS-fonden, ja.
Alltså, jäkla gött.
Ja, nu
det gick lite trögt på slutet.
Ja, det har väl gått trögt ganska många månader nu, men det var ju som jag sa från första början också, att jag förstod ju det. Det är, när man lägger ut det så är det många som är på direkt. Sen kommer det inte hända så mycket mer förrän på slutet. Det visste jag ju liksom.
Nej, nej. Och sen har du haft lite skador och svårt att göra några sådana här riktiga jippo-grejer.
Precis,
som kan
jag har haft väldigt mycket idéer som jag hade tänkt att göra under året som inte har blivit av på grund av bråkande knän. Liksom.
Ja, ja, ja.
Men nej, nu är det mål i alla fall och jag har till och med gått lite över. Så att, det känns ju superskönt. Nu är det bara det sista kvar då, att bocka av New York Marathon.
Ja, men du har ju det är 2 av 3 punkter att bocka.
Ja, men precis.
Springa igenom New York Marathon gör du ju även om du,
ja,
bryter
absolut
benet, eller jag får säga.
Så är det. Jo, men absolut, så är det ju. Den kommer man igenom. Då får man väl gå om det så att, man,
ja,
att det händer något
exakt,
annat. Så.
Exakt. Ja, men så är det väl. Gött, för jag kan ju tänka mig att man har lite. Det är du som har skött den biten till största del. Jag har inte varit så involverad i det. Men att man har nervositet i kroppen liksom just när man inte kan påverka så mycket.
Ja, nej, men absolut. Det är som
det
du
kommer
jag
in liksom de bidrag man har hoppats på.
Precis, och framförallt som vi pratade om i början. Att, jag menar, det var ju en summa tagen i luften. Jag hade ju ingen aning om, alltså, om jag skulle sätta 5 000, 10 000, 50 000 eller 500 000.
Nej, det är jättesvårt.
Man har ju ingen aning. Nej, liksom. Nu tänkte nog jag att det kanske skulle gå lite fortare än vad det gjorde för att jag hade tänkt att jag skulle göra en hel del grejer under tiden som inte har blivit av på grund av alla skador då. Men absolut som du säger, nu, sista 3 månader när det i princip inte har hänt någonting så är det klart man tänker sig, ja, vad fan ska jag göra liksom?
Ja, ja.
Men som sagt, jag har ju ändå haft New York Marathon som avslutande grej, som en liten, vad man nu ska säga, plåster på såren och kunna trycka lite på det då liksom. Så att det har nog ändå känts ganska ganska bra.
Ja, det har ju ändå typ varit 4 veckor till godo nästan.
Ja, men precis. Ja.
Så det var ju riktigt gött att landa den.
Ja, så
och det
är
du har
klart.
Landat 202 mil, så att det är som sagt 2 av 3 ja, mål.
Precis. Så det är absolut, jag har passerat ganska gott. Jag tror jag är uppe i 270 mil eller något sånt där kanske. Så att
de... Den går att stretcha till nästa år alltså.
Ja, men precis, det gör den. Det gör den. Ja.
Ja, nej, men 50 000 spänn till MS-fonden, det är ju fantastiskt.
Ja, absolut.
Tack, ja, du har ju riktat ett stort tack i dina kanaler till
absolut.
Alla, men vi kan väl göra i podden också.
Ja, ja, självklart, stort tack till alla som har varit med och bidragit naturligtvis, och jag kommer ju försöka att trycka lite mer på det när det väl är slut och när New York är avklarat så att säga, för det är egentligen det som är avslutningen på insamlingen, även om den är i mål nu så har jag ju inte officiellt avslutat den.
Liksom. Nej, men precis.
Sen tror jag inte att det kommer komma in så mycket mer pengar nu, eftersom den är i mål, så är den
nej,
i mål.
Nej, men nu
liksom.
Har du ju uppnått målet.
Ja, men precis.
Ja. Och New York då, mm. Det är typ 3 veckor kvar.
2 veckor? Ja, 2-3 veckor ish. Jag vet inte ens.
Det beror på när vi släpper det här avsnittet.
Mycket tidsskillnad där borta. Men jag...
ja,
exakt.
Hur långt är det kvar i New York? Precis. Hur långt är det kvar i Grythyttan?
Ja, nej men så är det. Det närmar sig med stormsteg. Det mesta börjar komma på pränt nu. Vi har fått startbevis och vi har fått alla sådana saker. Det kom nu i måndags.
Mm.
Så har vi fått en starttid då. När vi ska kliva på bussen, när vi ska kliva på färjan. Det är mycket som ska klaffa i New York.
Vi behöver bara slussa med helt
ja,
enkelt.
Ja, men det är ju inte som springa något annat lopp. Utan här är det väldigt mycket logistik om vi säger så.
Hur många är det på linjen, vet du det?
Jag vet inte, men runt, jag tror det är runt 75 000 som går i mål. Så att det,
75
bör ju, det bör ju vara säkert.
Mål.
Ingen aning. Mellan 80 och 100 liksom.
10% som ja. Bryter, så det är liksom nästan 100 000.
Precis.
Inte riktigt.
Så nej, men man har ju en slottid när du ska hämta ut din nummerlapp. Du har en slottid när du ska kliva på bussen. Du har en slottid när du ska kliva på färjan. Det är liksom...
Du har en slottid när du måste vara i mål.
Ja, ja precis.
Man måste vara i mål.
Ja, nu, nej, men det är mycket så här. Du kan inte checka in en väska på startlinjen med dina ombyte, alltså dina överdragskläder till exempel.
Det ska vara förberett.
Utan det, nej, men det är så här. Det du har på dig, det är det du får ha liksom.
Jaha, det finns ingen sån dropbag.
Nej, ingen dropbag alls. Däremot så kan du ha överdragskläder, men då får du slänga dem. Alternativt skänka dem som det heter.
Ja,
men,
ja, ja, ja.
Så det är väldigt mycket sådana saker man måste tänka på med. Liksom, att normalt så är det ju ofta start och mål på samma ställe.
Vill du låna mina gamla GIF, Grythyttans idrott?
Jag kan låna dem, men du kommer inte få tillbaka dem. Det är det som är problemet. Du kommer ju se någon, du kommer ju se någon på Manhattan som går runt i dem. Sen, liksom.
Ja, men det är väl suverän reklam.
Ja, exakt. Nej, men det är ju som sagt, det är lite att rodda i där just kring den, i och med att det är som så här, man kan inte ha med en, som vi brukar när vi springer, då har vi med någon sambo eller något som tar våra grejer. Det får man inte heller ha här, utan på startlinjen är det de som startar, that's it liksom.
Okej, ja, det är bara för så det är så otroligt stort såklart.
Ja, ja, och sen är det väl USA också, det är mycket säkerhetstänk och man får inte ta det och du får inte ha det och du får inte ha en vattenflaska och du får inte ha flytande, alltså det är mycket sånt liksom. Men, nej, men det blir nog bra. Det är nog mycket som klarar ut bara man kommer dit också.
Ja, och vi har ju sagt att vi ska köra en liten specialpodd när du är på plats där dagarna innan. Så det kommer en liten mer i djupgående New York Marathon-podd inför loppet. Då.
Hur många börjare har man hunnit med?
Ja, typ så.
Exakt.
Så vi lämnar väl det,
det gör vi.
Där än. Mm. Yes. Ska vi ta några ord om våran Strava-klubb också bara?
Ja, precis.
Som vi har startat.
Mm.
Många av våra lyssnare använder ju Strava, det vet vi ju. Som är den fantastiska plattformen, och nu har vi gjort en klubb på Strava.
Precis.
Som träningen, om ansluter man sig till klubben, vilket naturligtvis är helt kostnadsfritt och allting, så registreras er träning i klubben.
Automatiskt. Ni behöver inte, all träning ni tränar reggas i våran klubb, och är ni med i fler klubbar så reggas det i de klubbarna.
Alla
också.
Klubbar, nej, men ja, så att det kan vara lite kul att motiveras och inspireras av likasinnare då, tänker vi.
Precis.
Så man vet, ja, med stor sannolikhet lyssna på podden liksom.
Mm.
Så gå in och kika på Strava på Inget Vil och Hem podden.
Mm.
Så anslut dig där, så kanske det blir lite roliga jippon och så framåt.
Absolut.
Koppling till klubben, tänker vi.
Mm. Svinkul. Du har varit neråt västkusten.
Ja, exakt.
På en shoppingrunda.
Ja, det skulle man faktiskt kunna säga. Ja. Inköpsresa.
Exakt. Inköpsresa / bröllopsresa. Eller
ja,
vad säger man?
Jag
bröllopsdagsresa.
Jag firar ju 5 år i bröllopsdag då.
Mm.
Träbröllop. Mm. För 2 veckor sedan.
Mm.
Och då tog vi en tripp ner till Varbergs kusthotell.
Det var dyrt. Inte hotellet. Men.
Sen på, när man åker till Varberg så passerar man i Allingsås.
Ja, just det. Ja.
Och då, där säljer de med cyklar.
Ja, vilka tänker du på? Allebike.
Ja,
det.
Så att jag och min kära fru och Patricia passar på att svänga in på Allebike. Mm. Träffa Dennis och Alexander och gänget där. Och,
Det är ju ett sånt ställe man svänger in på, men man kommer ju inte ut därifrån utan en cykel.
Nej, det är väldigt svårt. De har ju extremt mycket roliga saker där inne. Och det var faktiskt en lyssnare som hörde av sig och ville ha en genomgång av cykeln som jag fick med mig därifrån.
Ja, just det.
Men jag tänker att vi håller på den lite.
Mm, ja, precis.
För det kan ju bli en 20 minuter.
Ja, men exakt. Så det att, kanske kan vara kul att köra någon form av filmklipp på det på Instagram istället.
Skulle vi kunna göra, ja.
Man kan visa grejerna istället för att
prata. Det var ju en gruscykel, en gravelbike, då, en Allebike Rocket som den heter. Mm.
Men nu tycker jag inte att vi säger mer om den.
Nej, utan vi håller lite på den. Och den har fått gjort några mil kan jag säga. Och det, ja, det är positivt.
Du är nöjd?
Ja. Men vi, som sagt, vi tar det något avsnitt framåt. Lite mer genomgång av cykeln och Allebike som helhet där nere.
Mm.
Yes.
Och i dagens avsnitt så tänker väl vi att vi tar ingenting om våran egentliga träning så mycket liksom. Eftersom det är fokus på Karl idag.
Yes, det är väl hög tid att släppa in gästen tycker
jag. Ja, jag tänker samma sak.
Ja, så vi nöjer oss där du och jag och välkomnar Karl Lindqvist.
Ja.
Jättekul att ha det här, Karl.
Tack så mycket, tack.
Ja, supertrevligt. Och du berättade precis innan vi gick online eller gick live här nu att du har guidat lite pensionärer under dagen.
Så ja, precis. Du har
provat tålamodet.
Ja, jag är uppvärmd. Vi har ibland besökare då, som bussresor som kommer helt enkelt. Och idag var det Odd Fellow från Karlskoga som kom, 33 eller 34 personer. Så gick vi runt i fabriken och visade produktionen och jag berättade företagets historia och så vidare. Så att, ja, värmt upp.
Hur många frågor är det på en sån dag?
Ja, det är ganska olika, men det är ofta väl samma person. En del personer säger ingenting och andra har frågor hela tiden. Och en del har aldrig sett produktion, så de blir väldigt fascinerade över Jaha, ni gör grejerna. Så, ja, jo, vi gör grejerna. Ja, det är ju fantastiskt att ni gör grejerna.
Ja,
det är så det funkar.
Ja. Nej, men så är det. Har man inte sett en produktion tidigare så är det ju alltid fascinerande. Det spelar ingen roll om det är en blyertspenna eller en bil egentligen. Liksom.
Nej,
fabriker och maskiner är ju ändå...
Är man nyfiken så är man liksom.
Ja, ja. Mm. Men berätta för oss, vem är Karl Lindqvist?
Ja, jag är född och uppvuxen i Grythyttan. Far är likaså född och uppvuxen i Grythyttan. Min mor kommer från Bromma, Stockholm. Flyttade hit i början på 50-talet. Jag är född 63. Så jag drar mig mot mitt 60:e här med stormsteg. Men än så länge är det långt kvar.
Ja, jag förstår det.
Född på Hällefors BB, som det fanns då.
Aha.
Jag tror jag är sista årskullen, men det där är jag osäker på. Men jag tror att det blev Filipstad efter det sen.
Mm.
Så det är ju en historia för sig det. Jag har inte så mycket att säga om den. Jag minns inte så mycket. Men det gör de flesta.
Om vi hoppar lite till nutid.
Okej, du tänker så. Ja. Nej, men 6 år i skola i Grythyttan, 3 år i Hällefors och sen 3 år på skogsbruksskola, Kvinnersta, utanför Örebro.
Ah.
Så jag är utbildad inom skogsbruk. Och efter det så jobbar jag på KV Sätteri som ligger... När man kommer till Lillån så står det KV där. Mm. Och där jobbar jag på KV Sätteri i ett par år.
Okay.
Och sen lumpen.
Mm.
Och sen vaktmästare på gästgivargården något år.
Aha.
Innan jag åkte till Australien och jobbade på farm.
Aha,
Mitten på 80-talet i 8 månader. Kom hem och jobbade lite till på gästis. Men, eller åt pappa var det då faktiskt när jag kom hem från Australien. Då var jag säljare hos pappa Örjan då, på stålmöbler.
Som drev Grythyttan stålmöbler då?
Precis, som drev Grythyttan stålmöbler då. Vi ska berätta mer om stålmöbler längre fram tror jag. Men
yes.
Nu var det ju mig vi skulle prata om.
Precis.
Men jo, absolut. Och sen så, jag trivdes inget bra. Jag var säljare och... hyrde ut mig själv till alla andra så där. Jag lyckades hyra ut mig till olika företag. Så att jag hade inte tid att jobba så mycket åt pappa.
Jaha.
Tröttnade på det där. Jobbade 9 år på Värmlands Motor. Lastbilsverkstad.
Okej. Okay.
Mm.
Okay.
Och sen 95 så gjorde jag ett nytt försök hos, på stålmöbler då. Mm. Och sen blev jag kvar där. Så jag har varit där i 27 år.
Mm. Sen 95, vad gammal var du då? 63, du var ju näst...
32.
32 blir
ja,
det.
Ja, då mognade jag.
Då var det dags att...
Ja, då var det dags att mogna lite. Ja.
Det är dags för oss att starta möbelföretag nu. Alltså.
Ja. Ja, men det är för sent, vi är 33.
Ja,
Och sen, och, ja, på den vägen är det. Men alltså mitt, mitt intresse är ju egentligen alltså produktion och produktionsplanering och hela den biten. Det tycker, mm. det tycker jag är riktigt kul. Liksom. Mm. Lean production och få det att funka bra.
Och, förvalta och förädla. Liksom,
ja,
och
precis.
Förfina,
och. Mm.
Men det fanns ett tidigt intresse av motorer då och mekaniska bitar. Och...
Ja, det är det ju. Det är det ju liksom och sådär. Och, det började ju med moped som alla andra och sen hade jag hoj när jag var 16 direkt. Sen bil förstås. Volvo Amazon. Första bilen. Sådär. Och åkte en hel del rally. Så småningom så... har jag åkt lite motorcykel själv då. Mm. Enduro.
Mm. Mm.
Så det är det. Men det var ett långt uppehåll däremellan. Det var ju...
Ja, jo, du jobbade ja. 9 år som mekaniker sa du då. Och sen...
Nej, inte mekaniker utan jag skötte reservdelslagret.
Okay.
Och såg till att det fanns delar hemma till lastbilarna. Något lite skruvade jag, men ytterst lite. Det var bara små grejer som jag fick väl hjälpa till att byta glödlampor och sådana där saker. Mm. Men, och något mer kunde jag nog ha gjort, men jag var anställd på lagret, så det var det jag jobbade med.
Ja, ja. Mm. Härligt. Vi hoppar väl vidare här.
Ja, men precis. Våran podd heter ju ändå Inget vilohem. Och inget vilohem, det kan man ju ha på många olika sätt. För oss är det kanske framförallt inom idrotten som vi pratar, men i ditt liv, har du något vilohem i ditt liv? Du är ändå företagsledare, du har byggt upp det här bolaget till vad det är. Jag misstänker att du inte har så jättemycket vilohem i livet.
Nej, men det där är en rolig historia. För när 95 då slog Värmlands motor igen och vi fick erbjudande om att flytta med till Karlstad och börja jobba där. Samtidigt hade pappa då frågat om, eller sagt, aviserat att nu ska jag pensionera mig. Är det någon som vill ta över? Och jag har ju 3 syrror och de var inte intresserade. Och jag sa, jag kan ju prova lite grann. Och jag hade träffat Ann-Sofie och första barnet var på väg, våran Alice. Köpt hus och sådär. Så vi satt och pratade hemma och det naiva snacket vi hade där, det är ganska roligt. För att, ja men, det blir ju bra nu när vi ska bli föräldrar och sådär. Och så kanske man kan vara lite ledig när det behövs och sådär. För att ta hand om barnet. Så ja, det borde väl passa rätt bra att bli egenföretagare just nu.
Ja,
sådär. Så att vi provar lite. Vi provar lite.
Vi provar lite, ja.
Det har blivit otroligt mycket timmar som man har gjort. Och det vet alla som har eget företag att det sitter där i bara. Det är kämpa liksom och köra timmar. Och ha en ambition att det man gör ska bli bra.
Ja, precis.
Och det är samma, alltså om man löptränar eller kör motorcykel eller sånt. Gnaga eller gneta på som gäller sådär.
Men, absolut.
Kan jobbet på något sätt få dig att koppla av eller behöver du göra något annat för att koppla av? Eller känner du att du kan jobba och bli klar med uppgiften och liksom koppla av under resan så att säga?
Ja,
förstår
precis.
Du vad jag menar?
Nej, när jag jobbar då jobbar jag. Jag är lite så, av eller på.
Ja. Mm.
Så att när jag kopplar av, då till exempel, jag åker enduro.
Mm.
Det har jag inte gjort så mycket de sista åren. Men alltså koppla av kan också vara gå med röjsåg.
Mm.
Igår gick jag med lövblås en timme. Mm. Och ljudbok på liksom sådär. Eller ja, då lyssnar jag på en av era poddar faktiskt.
Ja, det gillar vi.
Ja, men det, då kopplar man av, för då gör man någonting helt annat. Ja. Och sen just att man kan... när man har kört lövblåst och det här låter fånigt men det är ganska kul, då kan man vända sig om och titta, så här, det här har jag gjort och det här är jag kvar.
Se resultat direkt.
Ja, man sitter och vänder papper och pratar i telefonen en hel dag på kontoret och sen så kommer man hem och, hur har dagen varit? Nej, jag har fan ingen aning.
Nej, vad har jag gjort?
Liksom, det bara kör liksom.
Pappershögen är påfylld till nästa dag.
Ja, ja visst.
Nej, men det är ett bra exempel just det där med lövbåsen. Det är ju, som du säger, alltså, det blir
ju
väldigt
kanske
snabba
lite,
resultat.
Kanske lite fånigt, men, nej, men alltså röjsågen är samma sak. Man kan vända sig om och titta. Allt det här riset bakom mig, det har jag slagit kul.
Ja,
det här har jag gjort.
Du
liksom.
Får betalt på en gång.
Man får betalt på en gång. Ja.
Exakt.
Mm. Ja.
Så att, nej, det är väl det som får mig att koppla av. Det är att göra någonting helt annat.
Mm.
Sådär.
Härligt. Vi hoppar väl in lite på företaget. Ja. Grytsans ståmöbler.
Mm.
Och då i våran lilla research här så har vi hittat en text på eran hemsida.
Ja.
Grytsans ståmöblers hemsida. Där man då har skrivit att familjen Lindqvist i Grythyttan började 1895.
Ja.
Ja, 1895.
Ja.
Att tillverka hästskor.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Sonen Arthur följde sedan sin fars Karls fotspår.
Ja,
Karl den första då.
Karl den första, ja.
Och det, nu i studion har vi Karl den andra.
Ja.
Som då, ja, det var smeder egentligen då.
Ja, det var så här att min farfars far då, som hade det vackert klingande namnet Karl Lindqvist, kom då, hade hört talas om att det fanns vattenkraft i Grythyttan. Vad då liksom vattenkraft? Jo, men det fanns ett vattenhjul nere vid forsen mellan Sörälgen och Torvarpen som var ledigt, eller man kunde hyra. Och så fanns det naturligtvis någon korrespondens däremellan då tog reda på om man kunde få hyra det där. Och det skulle man kunna få. Och då skrevs det ett kontrakt. Och jag har det kvar. Alltså det är skrivet med fjäderpenna. Liksom 1 april 1895.
Ja.
Att det var Karl Lindqvist från Älvsbacka. Från Stjärnsfors, förlåt, bruk. Och det var Theodor Berg från Älvsbacka som kom. Och hyrde det här vattenhjulet. Och lagom den 12 augusti då 1895, då kunde man sätta ut annonsen i Grythytte tidning att nu är smedjan klar. Vi tar emot beställningar.
Och då var det hästskor? Som...
Ja, det blev lite längre fram. Men först var det nog liksom att man reparerade. Det hjälpte till att reparera bonde, alltså redskap och ja, alla möjliga sådana saker. Och
man lämnar in sin kratta på service.
Ja, då, för tusan.
Ja, lie kanske.
Ja. Ja, eller också gjorde man en vev åt Harry eller Adolf Berg till exempel. Det finns det papper på också. Så att,
okay.
Ja.
Det är ju en annan historia.
Ja, den verksamheten var ju också igång, men det är ett sidospår där.
Ja, det är sidospår, men alltså det finns sådana papper också. Då, så att, men sen så småningom så börjar man på specialisera sig på att fabricera, alltså tillverka saker, inte bara reparera.
Mm. Nej, just det.
Utan producera saker. Och då var det yxor, hästskor och kilkoppel.
Mm.
Och kilkoppel har man när man flottar timmer på sjöarna liksom, och bygger länsar av. Då, så att,
Det här är så otroligt länge sedan.
Alltså, det är ju, men det är ändå 35 år av första, alltså det är längre tid än vad jag har varit på stolen. Men de 35 första åren på företaget så ägnade man sig åt yxor och hästskor och kilkoppel.
Ja.
1895 till 1930.
Och sen sålde man det i huvudsak till lokalbefolkningen.
Nej, men alltså i KF, nej, i KFs produktkatalog. KF står för konsumentföreningen, numera sen Domus, och idag är det väl Coop då, kooperativa förbundet. Där är jag inte riktigt säker, men åt det hållet. Där fanns det under husgirå då, hästskor från Grythyttehed, som det hette då, Grythyttan. Mm.
Men hur köpte man en sån då? Man måste åka dit, tänker jag. Ta häst, vagn och åka dit.
Tåg fanns ju så fruktansvärt länge sedan. Så det fanns tåg och det fanns liksom kommunikation med post, med brev. Men alltså, det jag har läst på och kan förstå, så allting är väldigt lika som det är idag.
Mm.
Fast man kommunicerade inte via elektroniska, utan man fick skriva ett brev. Och skicka det brevet, annars är det samma. Vi vill ha till lägsta pris och helst är under offererade. Det är samma man prutade. Kan vi skickar med snabbaste post. Och det är samma liksom.
Prioriterade e-post.
Ja, prioriterat.
Det gick fortare att skicka då än med Postnord idag.
Möjligen. Men och sen var det väldigt lika liksom. Man köpte det man hade behov av och man la upp lager. Och någon ville ha konsignationslager, alltså betala vart efter man sålde och sådana saker. Det står alltid där i gamla papperna. Och det är väldigt lika.
Alltså,
beteendemönstret är väldigt lika. Fast och man tog till det snabbaste man hade liksom då. Vi skickar post liksom. Det, nu jädrar går det undan.
Det är fascinerande att det inte har hänt mer om man säger
på
egentligen.
Det är bara att vi pratar allt digitaliserat nu istället.
Priserna var satt fritt köparens järnvägsstation. Så att man beställde någonting så fick man hämta ut paketet på järnvägsstation. Idag hämtar vi det på direkten och på ICA och så vidare. Samma sak. Alltså mönstret är exakt lika. Det är bara sättet att göra det på som skiljer sig lite grann.
Ja, det är fascinerande.
Ja, det är riktigt coolt faktiskt. Mm.
Men sen då, så där vi har hittat en liten rolig bild. Nu är ju det här en podcast med ljud, så att lyssnarna ser ju inte vad vi tittar på här.
Nej, men bilden kan vi självklart lägga ut på Instagram och det också.
Ja, det är ett urval av Grythans Stormöbels produkter. Ja. 1895 till 2020. Och jag ser ju några grejer här som jag tycker är lite fascinerande.
Ja, men precis. Vi kan väl börja med att prata om den här snowracern, eller vad man nu kallar det. Bob kallar väl vi det på våran tid, men någon form av kälke i trä och med medar.
Mm. Det är ju det är alltså saknar den, när man säljer trädgårdsmöbler så har man inte så mycket att göra på vintern, och då skulle man försöka hitta produkter att sälja under vintern också, va? Och då gjorde man sparkar.
Ja, sparkar ser vi också.
Och sen gjorde man bobbar då. Äkta kanadensisk modell kallas det för.
Det ser ju supersnabb ut.
Ja, den är ganska häftig på så sätt. Det är smala medar som en sån här vi hade normalt med ratt på, men istället för ratt så ligger man på mage och så håller man i en ribba där som man då kan bryta och styra med.
Men
huvudet först, toppluva på, sen så brakar man iväg ut för backen.
Hur länge producerades den?
Inte speciellt länge. Okay. Därför att om man är känd för att göra trädgårdsmöbler så blir det svårt att sälja kälkar.
Ja.
Är man känd för att göra cyklar så är det svårt att sälja spisar. Liksom. Ja. Alltså det liksom, man faller ur där. Det går naturligtvis att göra. Men det
var ändå något man satsade. Det var inte en kul grej, utan det var ändå något man försökte satsa på.
Eller? Jag tror att man satsade på det. Men jag vet inte i vilken utsträckning det var kul grej eller inte. Om det var ett trevande eller om det var kul grej. Alltså. Mm.
Ja, för i övrigt så har vi ju naturligtvis, precis som du säger, en hel hög med trädgårdsmöbler på pappret här.
Mm.
Och då kan vi väl tratta ner det lite grann, att trädgårdsmöblerna tog överhanden mer och mer, eller vart huvudsaklig inriktning från?
Nej, men min farfar då, sonen, de var tre söner, men min äldste son heter ju Arthur. Eller Arthur då, som vi säger i våran släkt. Och han reste då efter första världskriget, men före andra världskriget i Europa, och kom i kontakt med Bauhausskolan då, eller Bauhausstilen då. Ja, det säger ju inte så mycket om man inte är designintresserad, men det är alltså bland annat en frisvängande stol, eller som man säger på tyska då, Freischwung.
Freischwung.
Och det är alltså då en medel mot marken, och så två framben, och sen så sitsen upp då. Och det är ju då en frisvängande stol med två ben.
Mm.
Och så tyckte han att ska man göra en stol på det viset så måste man ju använda det, alltså fjädringen bättre.
Mm.
Så han åkte hem och gjorde en stol med fjäderstål, och kände att men vad tusan, jag är ju rätt ute här. Så att så började han på och rita mer och mer på det där.
Mm.
Och det som var då i samma veva, det var att Stockholmsutställningen 1930, som var en stor funkisutställning, gick av stapeln liksom samma år. Så man visade upp den här stolen där.
Mm. Den och första A2-an kan
man
säga.
Den hette A bara, modell A på den tiden.
Är det efter Arthur då? Eller, vad?
Eller efter hans fru Anna Maria.
Okay.
Eller första bokstaven i alfabetet.
Nej. Så enkelt det går att göra.
Exakt.
Nej, vi vet faktiskt inte det. Nej. Vi vet inte det. Jag har en svag aning om att det var efter sig själv.
Ja.
Arthur.
Mm. Ja.
Men det låter jag vara osagt. Och då visar man upp det. Ja, precis. Då visar man upp den stolen där. Och den vann, som det står i böckerna som farfar senare skrev, då, den vann allas erkännande. Men den kostade 29 kronor fritt köparens järnvägsstation. Vilket var otroligt dyrt.
Okay.
Man kunde liksom köpa två stolar, ett bord och en soffa i Furu för 25 spänn. Va, liksom.
Okay.
Mm. Ja. Så att,
varför var den så dyr? Var det på grund av
stål, arbetet? Ja, stål och arbete. Och mycket böjar och mycket olika detaljer hit och dit, alltså, som han hade.
Så det var en dyr produktion helt enkelt.
Ja, och mycket för hand. Och sen så, vilket är vanligt när man, det svåra är att göra bra i det enkla liksom, att man krånglar till det lite grann för sig väldigt ofta. Och det hade han gjort där också, så det var mycket böjar och vridet järn och grejer och krångel och sådär.
Mm.
Och sen så när man då så kämpade han med det där och försökte få igång lite försäljning. Och när det väl kom igång sen, då utbröt ju andra världskriget.
Okay.
Och han blev inkallad. Så då liksom gick ju allt i stå. Mm. Sådär. Men efter andra världskriget så tog det en jäkla fart. De hade använt tiden och utvecklat ett helt program då. Med stolar och bord och soffa och, okay. och så vidare.
Så trots att man egentligen inte hade kommit igång så att säga, så hade man ändå börjat rita en massa fler modeller.
Ja.
Och liksom verkligen kört gasen i botten där.
Ja, precis. Ja. Alltså, man trodde så innerligt på det där. Så att man fortsatte att rita på nya produkter. Och,
det är väldigt, väldigt modigt.
Ja, det är modigt.
Måste man säga.
Ja, det är modigt. Eller också en dåres envishet.
Ja, ja precis.
Nej, men liksom det måste man ju verkligen säga. Att det var en ny produkt på marknaden. Man vet inte hur kommer den tas emot. Och sen bara matar man på ännu mer grejer.
Ja.
Utan att ha egentligen fått igång det.
Men kanske inte serieproducera, men utveckla och rita och skissa. Och det var väl också ett sätt att, alltså en del läser, en del målar tavlor. Farfar han ritar möbler liksom. Mm. Så det var väl någon sorts avkoppling i det där då.
Mm.
En grej som man kan tänka på också, det är att allmän semester för arbetare kom. Det här är jag inte hundra på, men jag tror det var 2 veckor som kom 1928. Att lagstadgad semester.
Ja.
Och jag kan tänka mig att många då tyckte att det var ett jädra otyg att man skulle vara ledig och ha betalt. Så att den liksom kom aldrig igång riktigt det här med semester och våga att ta ut den. Man kanske, cheferna kanske var lite tuffa och sa, tar du ut din semester så... Ja, jag vet inte, men jag kan tänka mig det. Världskriget kom, ingen hade en tanke på att vara ledig utan man fick ju kämpa, jobba sig igenom dagen och fixa med det. Efter andra världskrigets slut så kom ju den tredje semesterveckan så småningom. Och man vågade, man kände frihet och luft under vingarna och grejer. Och vad kunde vara malligare då än att sitta ute i trädgården i en trädgårdsfåtölj och ha betalt?
Ja, liksom,
alltså, jag tror det kan inte vi föreställa oss riktigt. Nej. Men jag tror att det var otroligt malligt.
Som vi tar för givet nu för tiden.
Det som vi tar för givet. Ja. Ja. Och då fick ju försäljningen också en jäkla fart helt enkelt.
Just det.
Så på 50-talet och början på 60-talet då hade ju farfar 120 pers anställda i Grythyttan.
Oj.
Snickerifabrik i Lindesberg med kanske 20 anställda där. Så att 100 i Grythyttan och 20 i Lindesberg.
Okej.
Och det blir ju nästan 10% av Grythyttans befolkning. Så att det,
precis. Okej, men det behövdes så mycket manskap då för att liksom klara av fabriken egentligen? Eller?
Ja, klara av produktionen och så. Och ordersedlar skrevs ju inte digitalt utan de skrevs ju på skrivmaskin.
Ja.
Arkiverades i pärmar och i kortlådor.
Mm.
Det var mycket mer
personalkrävande.
Ja,
liksom.
Ja, såklart.
Och sen så, materialet var dyrare än personallöner. Så att man hade sådana som sorterade och höll rätt på material. Och liksom rörstumpar och alla möjliga grejer. Sånt där som vi inte bryr oss om.
Som ersatta av system idag helt och hållet.
Ja, ersatta av system. Och sen så,
som vi kallar svinn idag också. Precis.
Svinn, ja. Och svinn var nog, alltså det fanns nog inte alls i samma utsträckning.
Nej, just det.
Nej,
men det är ju sånt som förändras. Men systemet är exakt lika som man gör i datorer. Mm. För att återgå till det vi pratade om tidigare. Ah. Det var en låda med kort i. Man bläddrade fram till kort B2. Tog upp det, ritade på där att nu har vi tagit ut en och skickat till Hässleholm, minus en, sätter in den och så tränar jag kortet i lådan och så. Alltså det är ungefär som ett dataregister fast manuellt skött då.
Så det funkar ju det också.
Ja, det funkar alltså.
Det bara att det krävdes lite mer folk.
Ja, det krävdes lite mer folk. Och så att man skrev snyggt.
Ja, det är också.
Det är inte många
man kan folk. Inte anställa läkare liksom.
Nej, det går inte. Nej, jag skulle inte fixa det heller. Men...
Nej, men precis.
Ja, det är lite nördspår här, men det är kul. Jag tycker sånt, jag är lite historieintresserad också. Jag tycker det är fränt.
Och vi har varit inne lite på nästa punkt här egentligen redan.
Ja, precis. Vi har en punkt som heter när kom du in i bilden på allvar? Och det har du väl egentligen redan tagit upp när du klev in och så. Men vi har en liten efterpunkt på den också. Det är vilka olika roller har du haft i företaget?
Mm. Men det finns liksom ett hack där min far och min farbror och hela 70-talet.
Ja, vi hoppar lite här nu.
Ja, så att jag ska inte bli för långrandig med det här, men en rolig del i företagets historia är ju i slutet på 50-talet och början på 60-talet så köpte man in ett system för lastbärare. Ja, vad fastnade en lastbärare då? Jo, men det är ju den här vagnen man tar mjölken ur i disken i affären, va?
Ja, korgen
den där,
liksom.
Ja, inte korgen, den som står inne i kylrummet där. Den här vagnen som man rullar in där. Och de står ju också vagnar bakom varenda matvaruaffär med ett gummiband på som man spänner fast.
Just det.
Det är en lastbärare för olika saker. Och det finns ju för Coca-Cola-flaskor och flaskor, krockkuddar, telefonväxlar som inte finns längre men som fanns för ett tag sedan. Tvättsäckarna på hotellet ligger ju såna där vagnar och så vidare och så vidare. Hela det systemet utvecklades av Grythyttan Stålmöbler ihop med ett företag som gjorde bakavel, eller handikapphissar som så småningom blev bakavelhissar.
Okej.
Okay. Ja. Och ihop med Tetra Pak då så gick man från trekantiga förpackningar till Tetra Brick. Alltså en mjölkförpackning som ser ut som en tegelsten.
Ja.
Den här som vi viker upp och river av.
Precis. Det,
ja.
Det är det där. Och så hela distributionssystemet istället för lastbilschaufför med två hjälplastare så kunde man ladda vagnen med matvarorna till Ica Hellefors eller Petterssons Livs som det kanske hette då och ställa in den på flaket. Och när man kom till första affären så stod Petterssons vagn ytterst och när man kom till sista affären så stod Svenssons Livs innersta vagnen. Och så hissar man ner den, ja det som är normalt idag va, distribution. Hissar ner vagnarna, in med dem i butiken, tog de tomma från förra veckan, upp med dem och sen så tillbaka. Och fyllde på KF:s lager. Hela det systemet utvecklades av Grythyttan Stålmöbler ihop med det här företaget.
Okay.
Hur kom man in på det? Eller varför? Eller liksom?
Ja, det var en som heter Åke Sjöblom som ville ha hjälp att bocka några rör. Och bocka rör kunde man ju i Grythyttan för vi gjorde ju stolar där. Och sen så småningom så köpte man det där patentet då, och utvecklade det här. Och hela distributionssystemet var så revolutionerande. Så att idén är ju den stora grejen. Alltså inte själva vagnen. För den är ju hyfsat enkel. Liksom. Ja, den kan ju nästan, eller väldigt många i alla fall, kan ju producera en sån vagn. Och det där växte så fort. Så till slut så växte det ut ur familjeföretagets ekonomi, om man säger det. Vi kunde inte hantera det där. Men som mest hade man licenstillverkning i 19 länder runt om i världen. Liksom. Så att det är en jättegrej var det på gång där. Men det, bubblan sprack. Men distributionssystemet är ju standard idag i västvärlden.
Absolut,
det står ju sådana där vagnar överallt.
Jag tänkte ju säga det går väl inte att handla på något annat sätt som en matbutik om du inte köper helpall. Då,
precis. Så att det är ju så.
Det är fascinerande.
Intressant. Det hade jag absolut ingen aning.
Nej, men det är en roligt sidospår som inte många känner till. Och när företaget delades efter Arthur då så tog den äldre brodern Lars, min farbror, över lastbärarsidan och den yngre brodern Örjan då som är min farsa. Eller vad, de är jordgubbar, båda två de där. Men över möbelsidan då. Så småningom så fick man sälja ut den här lastbärarsidan ut ur familjeföretaget. Och alltså behövdes investerare helt enkelt för att få det att rulla på.
Men nu, bara för att förtydliga lite. Innan det här lastbärarsystemet var på plats.
Ja.
Hur såg det ut då i affärerna? Du menar att man inte rullar i de här trådbackarna då? Eller
nej, men då stod det väl en tunna sill på flaket på lastbilen så fick jobben gå ut och köpa 2 kilo sill och en säck potatis.
Man rullade liksom inte in en färdig vagn utan man sa att nu vill jag ha 20 paket mjölk, då fick de bära in det.
Ja, de köpte väl det på lösvikt vet du. Och sen så hällde väl någon bonde. Ja, hällde i flaska och så. Jag har inte fullt klart för dem, men jag vet att det stod, man köpte en tunna sill och ställde in i butiken. Ja, och så slog man upp den. Och sen fick man gräva ur lite sill ur den där rackaren.
Ja, nu var det färdigpaketerat. Liksom.
Ja, nu var det färdigpaketerat. Och det var liksom förlagan till det som vi har idag.
Ja, det är ju helt fascinerande. Det är ju sånt man tar för givet.
Ja, det är ju som man tänker att det inte har varit så. Det är ju...
Och sen så... men då gick man ju till bageriet och köpte bröd. Och till mejeriet och köpte... Det fanns ju mjölkbutik i Grythyttan. Det fanns ju slakteri i Grythyttan och det fanns både hattaffär och dam- och herrkiperingsaffär då. Och så vidare och så vidare. Ja. Så att man gick till de olika affärerna och så var man specialiserad. Nu köper man ju skjortor på Lidl.
För ja, men exakt.
Ja,
men precis.
Ja. Men om man tar en förpackning mjölk i valfri livsmedelsaffär så är det alltså Grythyttan Stålmöbler som hjärnan bakom den här vagnen som du plockade?
Hjärnan bakom vagnen är det rätta ordet. För nu tillverkas det väldigt, väldigt många.
Mm.
Men, och vagnen i sig är ju inte den komplicerade grejen. Precis, utan det är ju det. Distributionssystemet är ju helt enkelt.
Men då skulle man ju nästan kunna säga att den här möbelförsäljningen som du håller på med, Carl, det är ju det är en flugskit emot.
Det är en flugskit jämfört emot mot det där. Helt klart.
Så är du lite bitter för att du
fick... Nej, jag är inte bitter. Jag är inte bitter.
För att du fick möbelsidan.
Nej, jag är faktiskt inte.
Nej, skämt åsido.
Nej, men det är lugnt. Nej, men när jag kom in i bilden på allvar på Stormöbler, det var ju 95 då, när jag började hos pappa.
Mm. Och då var det uppdelat sedan gammalt.
Ja, då var det uppdelat sedan gammalt och pappa skulle pensionera sig. Och mina syrror, tre syrror, vi ärvde 25% var då, allihopa.
Mm. Just det.
Och och då blir det liksom ett avtal där, så att jag måste köpa ut dem efter 5 år för en viss summa pengar. De måste få betalt, eller de måste sälja liksom om 5 år för en samma summa pengar. Hade det gått dåligt för mig var jag skyldig samma summa pengar. Hade det gått bra för mig kunde inte de kräva mer pengar.
Nej.
För det var mitt jobb då som var gjort där.
Precis.
Okej.
Det var så det började.
Ja. Mm.
Men som sagt, andra frågorna. Vilka olika roller har du haft i företaget? Du sa ju redan innan att du hade varit in där en sväng innan du kom in på riktigt också.
Ja, men det är jag glad för. Jag har gjort alla moment.
Mm, de misstänker det.
Ja, jag har svetsat. Jag är inte bra på att svetsa längre. Men jag vet, jag har stått och svetsat stativ och jag rör. Jag har kört bockmaskin och stans. Jag har målat, stått i sprutbox och målat.
Mm.
Inte bara en gång, utan jag har liksom kört ett halvår här och ett halvår där. Så att jag är absolut inget S på det. Tvärtom, jag är nog rejält ringrostig nu.
Mm.
Men jag har stått och gjort det liksom i några år.
Mm. Mm.
Monterat väldigt mycket möbler har jag gjort också. Jag satt och lovade i telefon på dagarna när försäljningen gick upp och så fick jag åka ner och skruva på kvällarna.
Ja, jo, men så är det.
Ja.
Ja, så att, nej, jag har gjort alla moment har jag gjort. Faktiskt.
Ja,
och det är jag glad för att man får bättre förståelse för montörernas vardag. Liksom.
Ja, men verkligen. Ja. Verkligen.
Absolut. Och så kanske lättare att investera i maskiner och sånt för att förenkla också när man vet själv vilket jobb det ligger bakom.
Ja, ja precis. Man vet var flaskhalsarna är och vad som är irriterande moment och slitsamma moment och sådär.
Mm.
När du kom in där 95 då, vad såg du som de största utmaningarna då? Hur såg marknaden ut då och vad hade du för vision med företaget?
Ja, jag var ju så jävla naiv. Så, jag var inte med i matchen riktigt. Och så där. Och då jag blev den fjärde anställda. Vi omsatte 4 miljoner och det var en jäkla tur att det inte var större.
Ja.
Än så, för då hade inte jag klarat av det. Så enkelt är det liksom.
Småbarn hemma, köpt hus.
Alltså. Ja, och sen rent, vad säger man, kunskapsmässigt eller vad man säger. Liksom. Man fattar inte riktigt allting, utan jag fick ju lära mig i min takt då.
Ja.
Och göra saker. Nej, men största, jag kom ju från lagret på Värmlands Motor då, där det var väldigt noga att allting låg på rätt plats med rätt streckkod och allting.
Mm,
man var ju tvungen att hitta det. Det gick ju inte att ha det i en hög någonstans.
Nej.
Som hemma i garaget liksom. Utan, och det skulle inventeras och göras i ordning. Så jag började ju med att städa på lagret liksom. Och få ordning på det. Någon låda öppnade jag som stod mitt på golvet där. Och jag frågade, vad är det här för någonting då? Nej, men det är någonting som Örjan köpte för länge sedan. Så tittade jag på den där lådan. Han hade stått där i 7 år. Liksom. Aldrig öppnat eller någonting. Det var bortglömt vad det var. Så att vi städade och effektiviserade och marknadsförde oss lite mer.
Mm.
Mm. Men försäljningen var då via återförsäljaren. Ni har ju liksom aldrig sålt direkt. Utan det har alltid funnits ett återförsäljarnät.
Ja, det har alltid funnits ett återförsäljarnät.
Ja. Började du liksom jobba mer med de bitarna eller var det varumärkesutveckling? Eller jag försöker bara liksom sätta fingret på
precis.
När du kom in. Vad...
Nej, men min pappa, det som har varit bra det är att vi har fått driva företaget som vi vill. Va? Så pappa sålde ju, han trejdade väldigt mycket möbler. Alltså köpte in från Tjeckoslovakien och från Ungern och reste mycket dit under kalla kriget och köpte in hela järnvägsvagnar med stolar, stålrörstolar till matsalar, personalmatsalar, skolbespisningar och sådana saker.
Mm.
Och så gjordes det lite A2-stolar och lite trädgårdsmöbler på sidan om.
Okay.
Så det var biprodukt då.
Det var inte det stora, nej.
Nej, det var inte det stora. Och sålde inte gärna till butiker och återförsäljare. Därför att ja, då säljer man en och en grupp liksom. Mm. När han sålde till offentlig miljö, då var det ju till landstinget, då var det ju 40 ja, grupper dit och 10 grupper dit och 200 stolar dit och 50 stolar dit och sådär. Och det tyckte han att det var mycket bättre och roligare att jobba på det viset. Sen var inte trädgårdsmöbler någon status, utan det gick, man fick inte komma in i möbelbutikerna med det, utan det såldes via järnhandlar.
Ja, just det. Mm.
Okay. För att det var liksom, alltså typ byggvaror och sådana saker. Ja. Men sen började på att bli populärt då, i samma, vet jag så här efteråt att jag kan säga då, 95, 98, så liksom började möbelbutikerna då få upp ögonen för att om man kan ju sälja, om det är bra trädgårdsmöbler, om man kan bygga altaner och lite sådana här saker, och börja på glasa in, börja på komma och sådana där saker då. Så det vi gjorde, det var att vi höjde priset lite grann, så vi skulle tjäna lite mer pengar, 10%. Och så sa vi att alla de pengarna ska gå till annonsering.
Okay.
Som vi tjänar extra, mer än det vi tjänar idag. För företaget rullar runt och fick några 100 000 över. Vi omsatte 4 miljoner och fick 300 000 över. Liksom så, så det var inga stora.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Men så lyckas vi få 500 000 över. Ja, men då satsar vi 200 000 på annonsering och marknadsföring. Ja. Och så rullar det igång.
Var det tufft att höja priser då?
Ja, mod krävs det ju liksom. Att våga göra det här. Men vad får kunden istället då? Kunden måste ju få någonting för att vi höjer priset, var min tanke. Mm. Så då börjar jag på att köpa in mässingsskyltar som kostar 5 kronor. Jag vet inte, jag tror de kostar 3 spänn eller någonting. Ja. Ja, de var inte riktigt mässing ens en gång. Och sätta skylt på möblerna, alltså höja statusen på produkten. Okay,
den har inte funnits hela tiden alltså?
Nej, pappa brännmärkte istället och sådär. Men jag började på att köpa in skyltar och sätta på. Och så lackar de här bräderna. Och...
Mm. För att få exklusivare känsla. Liksom.
Ja, exklusivare känsla så att kunden känner att den får något mer. Mm. Sen fick jag kontakt med ett företag i Sydamerika, Bolivia. Så jag reste dit och började på att köpa virke därifrån. Så där har vi importerat virke ifrån sedan 98. Så där var det många gånger i La Paz, huvudstaden La Paz. Och där skulle ni springa, grabbar.
Ja, vi får följa med på nästa inköpsresa.
4000 meters höjd är det där. Ja.
Då är det jobbigt.
Ja, det är tungt. Men jag behöver inte springa, det är jobbigt i alla fall.
Ja.
Ja. Ja, och det vet jag sen förr att det finns i historier kring dina träinköp och så vidare, att det är otroliga processer kring det.
Ja, det blir ganska avancerat. Vi måste ta hänsyn till regnperioderna i Bolivia då, så att de får ut timret ur skogen. Så att vi måste beställa, alltså gärna runt nyår beställer vi virke från Sydamerika. Så att de kan få ut stockarna ur skogen innan regnperioden drar igång i juni, juli. Så att de verkligen har dem inne på sågverket. Och kan såga upp plankor, göra våra träbitar helt färdiga, för vi har inget eget snickeri då. Skicka dem till oss så att de kommer till oss under augusti, september, oktober, november. Så vi kan bygga möbler till nästkommande vår. Så just vi ligger med ledtider alltså uppåt 12 mellan 12 och 16 månader.
Ja, just det. Så nu ska vi räkna mängd och allting.
Ja, då beräknar vi mängd och allting då.
Ja.
Så då lägger vi, vad säger man, kvoter då, hur mycket vi ska. Så tar vi in 6-8 containrar fulla med virke varje år. Kommer från Asien och från Sydamerika. Färdiga bitar och sådär.
Då är den färdig att skruva fast på era...
Då öppnar vi kartongen, tar den ur och sen så skruvar vi dit den. Vissa skickar vi på oljning för eller lackering då.
Okej, okay, det kommer inte direkt
ifrån. Nej, det kommer, det, ja, det gör vi här.
Okej.
Okay. Ja, så att
jag tänkte jag skulle ta en liten anekdot.
Ja.
Ja.
Är det någonting som jag känner igen?
Det tror jag.
Jaha.
För vi har ju varit inne lite på det här med prissättningen och att, ja, möblerna, priset har höjts och möblerna anses kanske vara ganska dyra. Men sen kan man ju då tänka, ja, men vad är dyrt? Jag tycker ju ofta att tänker man liksom pris per användning så är det ju inte speciellt dyrt att köpa
helt riktigt möbler. PPA, ja.
PPA, yes, pris per användning. Så att man köper, man investerar ju en i en möbel, ja, för generationer om vi ska, ja, liksom försvara priset lite grann. Ja. Men det jag skulle vilja komma till är att för den herras massa år sedan,
ja,
så hjälpte jag dig, Carl, på en utförsäljning, ja, just med en betallösning.
Ja, just det. Det var, vi hade ingen, vad heter det där? Isett?
Nej, ni behövde hjälp med en betallösning. Och, ja, vi sålde det ut lite skadade möbler och, ja, mässmöbler och sånt där direkt, mm, ifrån fabriken som ni,
ja, gör just det,
någon gång då och då. Och då... Då reagerar jag ganska starkt på det vi har varit inne på med, vet du, varumärkets, ja, tryck och liksom, det är verkligen, det har vi inte kommit in så mycket på än i och för sig, men liksom styrkan i Grytans Ommöbler.
Mm.
För till att börja med var det ju kö kanske en och en halv timme innan ni ens öppnade utanför.
Ja, det var det.
Folk som har rest från hela Mellansverige till, ja, fabriken för att passa på att handla.
Och jag minns det. Jag minns att du var ganska uppspelt. Liksom.
Ja.
Jag var så där.
Ja, men och sen kommer man in då. Man, liksom, de flesta har ju panik och liksom roffar åt sig där man vill ha för, ja, dagen. För det finns ju kanske bara en grupp av den här vita gruppen till exempel.
Ja.
Bara så där. Kommer fram till mig och ska betala för jag ska hjälpa till med den biten. Jag ska kolla på kortläsaren, det står 47 000. Ja, det blir 47 000. Ja, inga problem. Lägger på kortet direkt.
Ja.
Oj, det här var lite skillnad mot jag som brukar jobba med, eller jobbar fortfarande med detaljhandel och vissa klagar på att en dammsugare kostar en tusenlapp liksom.
Ja.
Då förstår man liksom att,
ja, men det är ju...
jag är beredd att betala så här mycket pengar för, ja, utemöbler, för jag vet, ja, att de här kan mina barn och barnbarn använda.
Mm.
Och då spelar det liksom ingen roll att det kostar 47 000.
Nej, det är det som jag har också slagits av det där när jag har stått ute i butik och tycker att själv ibland att fas, nu fick vi höja liksom, vi fick höja 4% i år. Nu, mm, nu slår vi nog i taket på vad kunderna är beredda att, eller konsumenterna är beredda att betala sådär.
Ja.
Men ja, fan, stålet har ju gått upp och transporterna, mm, har gått upp och papper, emballage har gått upp. Vi måste ju ha det här. Mm. Så kör man på det där. Och sen stod jag ute i butik på Ekerö Möbler i Stockholm då och så kommer det in en familj med barna på axlarna och köpte en grupp för 35 000, ja, utan att blinka.
Ja. Och man skäms nästan när man tar betalt för man vet att det är väldigt, ja, mycket pengar.
Ja. Ja, ja, det är ju hiskligt mycket pengar.
Ja, exakt.
Ja.
Så är det ju. Men alla är ju nöjda, kunden är nöjd,
ja,
och försäljaren är nöjd.
Ja. Ja. Ja.
Men det är det som du sa också, att man köper en möbel för generationer. Jag, eller vi, hemma i vårat hus så har ju vi några A2 som är en gammal modell som jag hittade när vi städade efter min farfar, tror jag. Jag tror att de är någonstans från 50-talet. Den är ju lite större än de nya, eller, ja, bredare.
Ja, precis. Där. Den blev smal 1962.
Ja, men precis. Ja. Jag har ju två stycken stolar så, av den gamla modellen. Och det är ju samma där. Stålet är ju som nytt, har jag på att säga.
Ja,
det är
ju liksom... Nej, de håller ju.
De håller ju många år.
Man, ja, det säljs ju för tusentals, mm, kronor, ja, på Blocket liksom.
Ja. Ja, det som är roligt är ju att man pratar ju väldigt mycket nu om cirkulära produkter, ja, och att man ska ta hand om, alltså inte slit och släng då, utan man ska, exakt, vara väldigt rädd om grejerna. Och vi säljer ju träsatser till, mm, stolar som min farfar gjorde på 40-talet och 50-talet, ja, och det har vi alltid gjort. Så att det här cirkulär produkt, det har ju blivit modernt nu också.
Mm.
Vi har
ju hållit på med,
vi har hållit på med det hela tiden.
Mm.
Ja, jag skulle gärna vilja inflika där också att allt det här virket vi importerar från Asien och Sydamerika är FSC-certifierat,
mm,
och tiken som vi köper in är planterad skog, alltså som skördas från plantager,
mm,
och så vidare, så att vi fyller alla, det är väldigt viktigt, jag tycker det är hemskt viktigt och det är väldigt viktigt med tanke på den miljödebatt vi har idag och så vidare.
Ja, men att, ja, verkligen. Att, ja, jag kan tänka mig att man som ett så pass starkt varumärke som ni är också blir ganska hårt granskade för såna här saker, ja, också.
Jo, men det blir man. Alltså, man tar för givet att det här är,
mm,
okej. Okay. Och vi lägger väldigt mycket energi och pengar på att hålla de här certifikaten helt up to date liksom då.
Ja men precis, och när det är en high-end produkt så förväntar man sig som Christian säger att det ska vara liksom.
Fallhöjden blir ju högre och högre liksom.
Ja men exakt. Så är det och absolut. Ja men grymt, vi kör ett litet break och kör 10 snabba.
Ja precis, vi kastar in 10 snabba här. Första frågan då, äta ute i trädgården eller äta inne i soffan?
Ja, ute i trädgården, men men in i soffan, nej, men in i köket. Alltså, får jag välja mellan tre, då tar jag in i köket.
Det gör det.
Okay.
Ja, det gör. Och det beror på. Sitter man i solen ute så är det rätt stekigt. Liksom, så.
Ja, just att äta kanske inte.
Nej. Nästa men då. Ute vill jag hemskt gärna vara. Jag är ute så mycket jag bara kan.
Mm. Ett glas vin, valfri sort, eller en kall öl?
Kall öl.
Kall öl. Inga tveksamheter.
Nästa då, den är väl lite covid- och corona-anpassad. Jobba hemifrån eller jobba på kontoret?
På kontoret.
Mm. Har du kört något hemifrån eller har du kört kontoret?
Nej, jag hade covid i 3 dagar. Jag höll på att kvirera. Ja, men jag har ju, jag kunde inte uttala det så. Jag har ju 1 kilometer till jobbet. Mm. Jag har i stort sett aldrig tagit med jobb hem. Mm. Utan när barnen var små, sluta 4-5. Hem, käka med barna, läste saga, lade om och duschade om och allt det där när de var små alltså. Det gör jag inte längre. Och sen åkte jag ner och jobbade väldigt ofta mellan 7:30 och 10 och gjorde det sista där.
Okej. Okay.
Det var liksom en cykel som vi hade då. Mm. Men då kunde jag vara med barnläggningen och det där och sen så drog jag så.
Då sticker vi ut och tränar ju.
Ja,
ja precis. Ja, men inget vila och hem va? Var
det? Inget vila och hem, det,
nej.
Så är det ju.
Nej,
nästa är har vi en som är paddel eller golf?
Jag skulle tro paddel, men jag har inte provat den.
Det känns bra. Men jag vet att men du har förflutit alltså, som tennis.
Ja, tennis och mycket badminton spelar vi. Mm. Faktiskt mycket mer badminton än tennis spelar vi. Men sen var det och sen började man på, sen heter det så här att inte över 100 kilo 45 år va? För då ryker hälsenan. Men jag höll på längre. Men sen var det en i gänget där som stukade foten rejält. Och då vart både hans vrist och racketet lagt på is då. Mm. Jag menar, det var på Loka, jag sprang ut och roffade åt med 10 pigelin, eller 8 pigelin i frysdisken där och lindade runt hans fotled. Och sen, de undrar väl vad jag höll på med, men jag var tvungen att kyla den där snabbt.
Ja,
liksom.
Såklart.
Så vi lindade in och lindade med något tyg runt där. Ja. Nej, racketsport är roligt.
Ja.
Ja, det är ju som vi har pratat om i någon tidigare podd också. Är väl badminton världens snabbaste bollsport, va?
Ja.
Melodifestivalen eller Robinson?
Pass.
Ja, det är så, ja.
Ja, det får man säga.
Ja.
Snabba beslut eller analysera i flera omgångar?
Nej, både och. Nej, men jag är rätt seg. Alltså, analysera.
Analysera, ja.
Ja. Dyr restaurang eller pizzahak?
Dyr restaurang.
Yes. Solsemester eller fjällsemester?
Nej, sol. Jag är lite vinteravskräckt. faktiskt. Okay. Efter året i Australien så insåg jag, för då tappade jag en vinter. Jag var där när det var sommar där, då var det vinter här. Just så jag hade 3 somrar på raken och så insåg jag att det här är ju förbannat bra.
Ja. Utbildning eller arbetslivserfarenhet?
Om jag ska anställa någon,
det är nog så frågan är riktad.
Ja, precis. Nej, men alltså den är omöjlig. Men nej, attityd skulle jag vilja säga.
Ja.
Mm. Det är mycket viktigare att ha rätt attityd. Men sen så vissa poster är ju jätteviktigt med utbildning, helt klart. Så det ska jag inte dissa på något sätt, tvärtom. Utan jag märker ju att de som är utbildade, jag har ju folk som har höga utbildningar och de gör ju väldigt bra saker. Men om man tar en person i produktion eller där alltså där det inte krävs det, då är det attityd.
Ja,
attityd till arbetet. Mm. Helt klart.
Yes.
Sista då. Morgon eller kvällsmänniska?
Morgon. Mm.
Så du är alltså morgonpigg?
Jag går upp
innan 10 varje dag.
Ja, precis. Innan 10 varje dag.
Jag tänkte bara, ändå åker du och jobbar sent på kvällarna.
Ja, men det är inte nu längre.
Nej. Jag för.
Ja, precis. Nej, men det kommer ni också märka, grabbar, att man sitter väldigt lite längre med åren. Mm. Som jag, ungefär som jag sitter nu. Ja, det är skönt att ta en paus. Nej, men jag går hellre upp 5 och drar igång än att hålla på och kladda på kvällen.
Ja. Mm. Ja, jag är ju väldigt lika där. Mm. Det var våra 10 snabba. Mm. Men jag tänker att innan vi kliver vidare så tänker jag alltså att köra våran kända störpunkt med Carl. Mm. Så jag tänker att vi slänger in den frågan just nu. Har du någonting som du har gått och stört dig på eller som du går och stör dig på? Och det behöver ju inte vara senaste veckan, utan har du något som ligger och gnager?
Nej, men ja, det är ju det är mycket. Det är mycket. Det är mycket. Nej, men alltså, jag ska inte gagga in mig i politik, men jag har tittat ganska mycket på inför valet nu. Och bägge sidor, både höger och vänster, så det finns inget värdering i det så just nu, men man stör sig på hur poängsamlade de är liksom, och inte lösningsorienterade. Utan det är bara på, alltså det är väl, ni frågar ju om Robinson och Melodifestivalen förut, alltså det är ju ungefär, det är ju samma klass, tycker jag. Jag stör mig fruktansvärt på det, generalisering, en viss sort är si och en viss sort är så. Det finns så mycket nyanser. Det finns så mycket nyanser i allting som man måste ta.
Det är så mycket pajkastning också. Man ska ju bara kasta skit på varandra. Man kan ju aldrig säga något vad man själv ska göra eller något.
Jag lyssnar på ganska mycket debatter och lyssnar inte så mycket på vad de sa. Jag tittar mest på hur de betedde sig liksom, så, och försökte vem som kunde samla poäng eller vara uppträda på korrekta. Det kan irritera mig fruktansvärt mycket. Men annars har det nog avtagit. Jag irriterar mig ganska mycket på folk. Dumma idioter. Men alltså
välkommen i klubben.
Ja, precis. Nej, men det, och sen var jag på ett föredrag som heter där du stör dig på oss andra berättar någonting om dig själv. Och då fick man ju
här har vi något vi borde gå
på. Ja, här är någonting som och då liksom det finns ju någon som stör sig fruktansvärt på dig också.
Såklart.
Ja, för att du är så eller så. Så att det där är ju bara en attityd hos dig själv, så att det, nej. Och sen man ger sig.
Ja, jo, men så är det ju också liksom. Ja, nej, men superbra.
Bra svar. Ja, men då hoppar vi vidare till lite mer nutid då. Vi har pratat lite historia kring grytan, ståmöbler och så vidare.
Och inte så lite heller.
Nej, men en hel del intressant. Ja, vi har ju då surfat in lite på alla bolag som man kan göra. Det är offentliga uppgifter. Och skriver ner lite siffror där vi har sett att Grytan Ståmöbler omsätter ju då 67 miljoner kronor.
Ja, faktiskt gjorde vi ett nytt bokslut nu sista augusti, så vi hackade upp oss till 72.
Ja, då var det ytterligare lite upp från våra noteringar då. Det är ju bara att gratulera.
Ja.
Och sen har vi noterat att ni är bara 17 anställda på företaget.
Ja, vi är 17 stycken.
Det är ju extremt stor, vad ska man säga, mycket omsättning per anställd.
Ja, det är hög siffra.
Och nästa anmärkningsvärda siffra vi har här då, som vi måste gå in på, det är ju då er vinstmarginal som ligger på 22%.
Ja.
Det är extremt högt, men med en bruttovinstmarginal på 53% normalt, så att säga. Men många företag är ju glada om man får behålla en till 3%.
Ja.
Och får vi hålla 22%, det är ju ett tecken på en extremt slimmad och bra organisation.
Jag är ju extremt road av att alltså jobba effektivt. Vi fick reaktioner av den här pensionärsgruppen idag då, som kom in och sa att såg det att liksom, han jobbar ju hela tiden, men han har ju aldrig bråttom liksom, och då anpassar man maskinerna och hela momenterna till det, så man plockar och går hela tiden, inga onödiga rörelser. Jag är extremt road av att hitta lean production då liksom, så att det glider på bara.
Och
då
blir det som är nyckeln, så att säga.
Ja, det är den ena nyckeln. Den andra nyckeln är att, för då spiller du väldigt lite tid och pengar på, alltså extra repa och hämta grejer och såna här saker. Jag behöver inte släcka bränder. Och sen är det ju det här varumärkesbyggandet. Vi har ju jobbat mycket med att få in möbler i olika tv-produktioner och såna här saker.
Ja, låt oss återkomma till tv-produktionerna snart. Men vi tycker ju här att det är extra fascinerande med er höga vinstmarginal, trots att allting verkligen görs på plats i Grythyttan. Det är made in Grythyttan. Det är ju extra anmärkningsvärt.
Allt sker i Grythyttan. Alla möbler packas och levereras i Grythyttan.
Så Så det är ju verkligen en stor
det är också ett, det är också ett handarbete. Man står ju faktiskt och skruvar möblerna.
Ja, det är
en maskin som gör det.
Nej. Det är ren.
Skruvdragare och
ja, killarna som monterar tittar på varje bräda. Mm. Vänder på varje bräda, drar med handen över, känner om det finns någon ruff yta och så. Så att det finns tid till det också, fastän vi gör det liksom då effektivt och ser till att rätt saker finns framme i rätt tid hela tiden. Mm. Där kan jag också bli fruktansvärt irriterad över om man ska återgå till det. Mm. Om vi har gjort upp att vi ska få en leverans då och då liksom, och så får vi inte den. Då stör det ju våran produktion.
Det blir ett långt släp.
Ja, det blir ett långt släp.
Ja, ni har ju faktiskt dubblerat omsättningen på 10 år. Om vi går tillbaka och tittar på 2012 på alla bolag då, så ja, på Grytsan Stormöbler såklart, på alla bolag, så omsatte ni runt 35 miljoner och nu är ni uppe över 70 miljoner, alltså 10 år senare. Det är smått anmärkningsvärt, framförallt med tanke på att ni inte har släppt några nya produkter direkt, utan ni har förfinat de produkter ni har och jobbat vidare med det. Hur har det liksom kommit sig att det har gått så otroligt bra?
Nej, men det är ju alltså att lägga vi lägger alltså flera miljoner på marknadsföring varje år. Mm. Och det är ju att orka och göra det och liksom att släppa pengar till det, om man säger då. Mm. För det genererar ju andra. Sen är det ju uthållighet. Mm. Återigen, en dåres envishet. Va? Det, mala på. Och så vara hängiven det man gör. Jag tänker hela tiden utifrån hur jag själv vill ha det. Mm. Alltså om man köper en grej som är billig. Så kan den ju aldrig bli nog billig om den går sönder direkt. Mm. Köper du en dyr grej så kan du rulla kanske lite reserverad mot dig själv, eller hur man uttrycker sig, alltså lite fundersam över varför du spenderar så mycket pengar på det. Men när du sen inser att den bara håller och fungerar och den gör dig glad när du använder den och så, då glömmer du ju rätt snart att den kostar en 500 eller en 1000 mer än någonting annat, va.
Men vi har ju pratat lite om det här med att, som du sa, att ni har försökt att profilera er i en del tv-program.
Ja.
Med era möbler. Ni har bland annat varit med i Sommar och Jul med Ernst. Ni har varit med i Renés Brygga, Bygglov och så vidare.
Ja. Och nu även då som kommer den 22 oktober, Så mycket bättre.
Okej.
Okay. Vi nytt. Ja, det är kul.
Det är svårt att säga i och för sig. För det
ja, det vet vi inte än. Men vi vet ju inte vad de gör där. Vi har varit med i Big Brother också. Där händer det grejer på bordet. Där händer det grejer på borden, om vi säger så.
De är testade, så att säga.
Ja, de är testade.
Hur ser export ut? Exporterar ni någonting? Eller är det Sverige som gäller?
Ja, men det är ganska intressant att du ställer den frågan. För att så här är det att jag har funderat i många år på vad jag ska göra med företaget. Mm. När jag har inte vill jobba längre. Och jag bestämde mig någon gång att vid 60-62 ska jag börja på att trappa ner om jag har möjlighet. Mm. För jag har väldigt mycket intressen som jag inte har kunnat odla då, under åren. Mm. Jag tänkte just på det här, en dåres envishet. Jag köpte en Volvo P1800 1982. Jag är inte klar med den än. Och jag har absolut inte gett upp att den ska renoveras och köras. Så det ska jag väl göra då. Så det som hände här i somras, det var att jag sålde hela företaget.
Mm.
Hela rasket.
Det är faktiskt den punkten det som vi tänkte hoppa
visste,
in på.
Jag visste det. Så jag tänkte jag slirar in på den. Ja. För svaret på din förra fråga passar bättre att ta den här ordningen. Det som var, jag hade ingen som tog över. Jag hade bestämt mig att någon gång vid 60-62, om jag kan, så ska jag liksom trappa ner. Jag ska absolut inte ge mig, men alltså kanske inte köra. Kanske hamna på vilohemmet lite grann. Och lite.
Ja, just det.
Nej, men köra lite lugnare tempo och inte behöva sitta ytterst ansvarig i så många frågor som man ändå gör då. Hela tiden. Jag kommer att sitta kvar som vd minst 23 ut. Eller 23 ut är planen ungefär. Mm. Och sen tänkte jag slå kvar som någon sorts senior advisor. Fin titel och lite att göra.
Mm.
Ja, det passar mig bra. Så.
Sägs det.
Ja, vi får se vad det blir. Jag sålde företaget till en företagsgrupp som heter NOD, Network of Design.
Yeah.
Där ingår String Furniture, Grytan Stålmöbler, Byarumsbruk, Photo Wall, Wall of Art, Kids Concept, Covey Design och Norling Studios. Jag tror jag fick med alla nu.
Mm.
Okay. Hoppas det.
En snabb fråga där bara. Ja. Har du sålt 100%?
Jag har sålt 100% av företaget och har återinvesterat sen i Nod. En del av beloppet. Så att jag är delägare i Nod. Väldigt liten ägare, men jag är delägare i Nod-gruppen också. Mm. Då. Så är jag har ett, aktiepost.
Är det ett... vad heter det?
Det är inte börsnoterat.
Börsnoterat,
men vi ska börsnotera oss. Och skulle vara gjort om inte Putin bråkade. Okay. Så att, det är för mycket oro på marknaden. Man väljer att avvakta med börsintroduktionen. Ja. Då. Men det skulle ha varit börsintroducerat redan i maj i år faktiskt. Okay. Men man avvaktar bara. Liksom och ser. Men vi håller på att förbereda oss för börsintroduktiongruppen då. Till exportfrågan. Ja. Nej, vi är världsberömda i Sverige, men vi har väldigt lite export. Ja. Vi har expanderat i Sverige och lagt mycket kraft på det, som vi var inne på tidigare, men vi har inte klarat liksom riktigt att få fart på exporten. Vi har gjort flera satsningar, men det krävs otroligt mycket för att få napp på en ny marknad.
Ja,
där vi är en stol bland andra stolar.
Ja,
exakt. String Furniture har kommit lite längre. De har 3 säljare i Tyskland, en i Österrike, Schweiz, det blir 4.
Mm.
En i Norge, en kvinna. Och en på offentlig miljö i Sverige.
Mm.
Nu vill Nodgruppen då, ledningen där, de vill att vi ska hitta synergieffekter. Så nu, vi håller på att jobba så in i bomben just nu med och introducera våra produkter för de här, vad blir det då, 5-6 nya säljarna på helt nya marknader. Okay. Och de kommer igång. Jag åker till Tyskland nästa vecka och träffar Gero Tittelbach.
Han, ja.
Ja. Den gamle räven.
Den gamle räven.
Ja.
Och Johanna på jobbet jobbar med Charlotte i Norge. Och Linus på offentlig miljö ska vi också hjälpa igång här med information och så vidare.
Mm.
Det kan bli riktigt häftigt. Riktigt
Ju som vi säger att du omsätter 70 miljoner idag i Sverige, men man precis börjar plocka in väldigt många andra länder, så kan det sticka fort då. Liksom.
Mm, absolut, absolut.
Men på frågan igen då, exporterar ni någonting idag?
Ja, det gör vi. Vi exporterar ungefär för 6 miljoner om året. Mm. Och det mesta går till Norge.
Ja.
Men vi har kunder både i USA vad är det häftigaste vi har faktiskt skickat till Nya Zeeland, tror jag.
Okej.
Ja, någon gång sådär.
Det kanske blir jobbet efter 2024. Det blir att du får leverera. Det blir liksom någon form av logistik.
Vinterplacering i Australien där.
När vi ändå är inne på försäljningen där då, finns det något avtal och kring tillverkningen i Grythyttan? Hur noggrann har du varit där?
Ja, precis. Jag har varit jättenoga där. Men det finns inget skrivet avtal. Men första mötet jag hade med köparna varade i 3 timmar. Och jag garanterar att jag la 2 timmar på och tala om att det är sant. Alltså. Ja. Så att liksom återupprepa. Det här är inte intressant för mig att prata om överhuvudtaget. Ja. Om det pratar om någon flytt. Och de bedyrade varje gång att det blir ingen flytt. Och de har inte flyttat något av de andra företagen ifrån orten. Alltså att Grythyttan stålmöbler skulle hamna i Tibro eller i Shanghai. Det finns inte med på världskartan. Nej. Utan hela affärsidén med Nodgruppen, det är just att man ska producera på befintlig ort och ligga kvar där. Sen är det klart att synergieffekter där vi kan dra nytta av samma, om String har en säljare som reser runt i norra Tyskland, då behöver inte vi ha en egen säljare reser runt i norra Tyskland.
Men det är ju en annan sak, nu pratar vi produktion. Liksom.
Ja, nu är det produktion och grejer. Mm. Jag skulle tycka att det var riktigt häftigt om vi om några år kunde vara liksom dubbelt så många och omsätta dubbelt så mycket i Grythyttan.
Självklart.
Ja, det är mitt mål. Sen vad som händer om 10 år eller 15 år, det kan inte jag vare sig sia om eller liksom ansvara för på något sätt.
Då känns det som att köparna är inne på exakt samma spår som
köparna är inne på exakt samma spår. De ska inte flytta det här ifrån Grythyttan.
Jag förstår att det har varit viktigt för dig i hjärtat att det ska vara
trycka på det. Ja, självfallet.
Ja. Mm. I och med att det är ett generationsföretag. Så att jajamensan.
Mm.
Men ska vi bara fråga då hur jävla rik är du nu då?
Ja, nej men jag har ju en bil.
Ja.
Faktiskt, jag åker folkvagnsbuss, Transporter, har jag. Och sen så har jag en KTM från 2017, motorcykel. Så jag är ju helt nöjd liksom.
Du är nöjd?
Ja, ja.
Men om vi säger så här då, kan du gå in på Porsche eller Bror och köpa vad du vill?
Nej, det tror jag inte. Inte vad jag vill.
Tror inte det?
Nej, jag tror inte företaget är till salu.
Det var nästa
det
fråga.
Det var nämligen följdfrågan.
Kan du köpa hela affären var nästa fråga.
Jag ser väl det på er grabbar.
Ja, man det, var föd-
ja, det var inte illa.
Nej, men jag är helt nöjd med affären. Mm. Både på sättet det är uppgjort och naturligtvis ekonomiskt och hela den biten. Jag vare sig vill eller får. Tala om de delarna.
Nej, det förstår vi.
Ja, det fattar jag. Ja.
Jag har en fråga här som vi kanske inte har pratat om, men precis som du säger, man hör ju när man pratar eller när du pratar och det förstår man också att det ligger varmt om hjärtat att företaget och det är ett familjeföretag och allt, men ja. Har det varit ett tufft beslut att sälja det? För det är ju ändå som du säger, det har ju gått i många generationer.
Mm. Den frågan har jag fått flera gånger och då tänkte jag liksom, hur har det här varit nu? Det tog jag bestämde mig då att jag skulle titta på det här i september 21. Nu jag vill se huvudet här. 21, ja. Vi hade många diskussioner. Och sen så tog det nästan ett år, eller fram till i somras då, i maj. 13 maj skrev jag på. Så då började vi. Men först är det ju det här, jaha, vad gör man med det här nu då? Företaget, det vart ju mycket mer än jag vågade tro när jag började då för 27 år sedan. Mm. Det har ju rullat på med jädra fart. Det hänger tavlor på förfäderna på väggen där nere. Man har byggt trappen och man har varit med och byggt upp, renoverat lokaler och alltihopa sånt där. Kan man sälja det här liksom överhuvudtaget? Pappa och mamma och jag, pappa är borta nu, men när vi åkte hem från någon resa från Örebro så sa jag, funderar på om jag ska ge mig någon gång här snart, så jag. Vad säger ni då? Så där. Ja, sa pappa då, som var mest nervös för frågan, så det är ju ditt företag så du gör som du vill, sa han. Och då liksom, ja men då vågar jag ju kanske tänka lite till på det där. Och så vidare. Och sen så när man väl har bestämt sig för att men jag ska ge mig när jag är 62. Jag har ingen som tar vid eller vill ta vid. Företaget och grejer. Och så när man väl, när den har satt sig i magen, sen är det bara business. Så den processen tog tid. Sen är det bara business liksom. Sen är det bara sälja. inte till högstbjudande, men där man får bäst magkänsla. Ja.
Hur gör man då? Lägger man ut på Blocket? Eller hur gör man?
Nej, det var så att köparna gick in på alla bolag. Och de kontaktade mig.
De kontaktade dig?
Ja,
har du haft mycket sådana frågor genom åren?
Ja, det kommer några stycken.
Det är ett extremt välmående bolag.
Ja, det är så. Men det finns också, det finns mer i det där. Jag kan ha nämnt det här för Peter Erlandsson på String, som sålde före. Jag ska nog ge mig någon gång vid 60-62. Jag kan ha nämnt det för honom, osäker. Det är kollega alltså i branschen.
Jag kan tänka mig att branschen för dig är ändå relativt liten.
Den är liten. Sådär. Och jag börjar på att vara liksom en gammal räv, vilket känns helt absurt. De sålde först, String Furniture sålde först. Och sen så kontaktade han mig och sa, det här ska du titta på, Karlsson.
Okej, så på den vägen är det.
Ja.
Ja, och det känns bra nu då, med andra ord.
Det känns jättebra. Det känns jättebra. Jag jobbar mer än någonsin. Jag har blivit mellanchef. Det är sant alltså. Jag jobbar sin i helsike. Helt plötsligt ska min magkänsla levereras i skrift till ägarna.
Du ska rapportera till någon.
Jag ska rapportera helt plötsligt. Så min magkänsla räcker inte längre, utan den måste ner i skrift och levereras till ledningen. Jobbar så in i bomben just nu, har gjort i några månader, men nästa vecka drar vi till, eller ja, nästa vecka är Köln, ja, då ska vi ner och träffa säljare där, men veckan efter det så blir det en vecka på Gran Canaria.
Vad härligt.
Jajamän.
Vart blir det på Gran Canaria?
Det blir Meloneras, tror jag det heter.
Trevligt. Måste ni besöka pizza, vad heter den? Italia, Grand Italia.
Grand Italia.
Bästa restaurangen på Gran Canaria.
Calbira och Grand Italia.
Yes, ja. Den var där tidigt för det är fullt direkt.
Är det så?
Ja, i Meloneras.
Vi har väl redan pratat lite om det kanske, eller du har varit inne och tassat på det, men vad gör Carl om 10 år, eller hur ser Grytet som stålmöbler ut om 10 år?
Om 10...
Frågan kan ju hänga ihop och frågan kan ju vara väldigt spretig.
Ja, det kan vara spretig.
Ja.
Alltså, jag jobbar mindre operativt i bolaget.
Men du är kvar om 10 år?
Tveksamt. Ja. 10 år ändå, alltså då drar jag mig mot 70. Mm. Så att då, men alltså, jag får jag en bra rolig roll, alltså, ja, då kommer jag nog att vara kvar på något sätt. Mm. Men inte i den omfattning som är nu. För nu ligger man ju kroniskt på de som säger att de jobbar 14-16 timmar, de ljuger. Mm. Alltså det gör man inte, men alltså, mellan 10 och 12 är det ju väldigt ofta. Mm. Sådär. Och man blir aldrig klar, va? Jobbiga är inte det man gör, utan det är det man inte hinner. Mm. Ambitiös, sådär. Men om 10 år, då är jag 5 kilo lättare.
Ja.
För då har jag motionerat mer och jag har ett jäkligt bra liv och reser runt och göttar mig och åker hoj lite här och där. Jag ska till Island 23 och korsa Island på äventyrshoj.
Härligt.
Ja, och boka lite sådär. Stålmöbler har då uppe i 40 anställda.
Mm. Det är en skaplig ökning ändå.
Ja, en skaplig ökning. Och omsätter över 200 miljoner.
Ja, men det är inte, det är absolut inte.
Det är inte omöjligt, produktionen med tanke på musklerna som ni har fått nu.
Nej, liksom. Musklerna är enorma som vi har fått nu. Jag vågar inte ens... och det är ganska, nu är det så jäkla kul. Så att jag kanske blir kvar till 24 också.
Men jag kan tänka mig det du säger. Att jag kan tänka mig att det blir kul på ett annat sätt nu. För nu blir det ju jobba med muskler du inte har haft lite tidigare.
Liksom. Sky's the limit nu liksom.
Ja. Ja. Och jag har ju fått kollegor. Jag har ju fått en ledningsgrupp liksom.
Ja, just det. Mm.
Där man sitter själv annars.
Mm. Just.
Väldigt mycket. Mm. Ann-Sofie, min fru, har fått genomlida många långa samtal. jag garanterar det.
Ja. Mm. Jo, men det är väl fullt förståeligt.
Ja.
Ja, nej, men bra. Vi nöjer oss med de svaren där.
Mm. Ja. Ska vi hoppa in då på våra lyssnarfrågor? Vi ställde ju fråga på vår Instagram.
Mm. Jag hann att se det.
Du hann att se det, ja.
Ja. Du skickade inte in då?
Nej, jag skickade inte in någon fråga.
Vad tyckte du om bilderna?
Ja, väldigt gulliga hade vissa där. Någon var ju lite gammal kan man tycka. men å andra sidan så var ju de där 5 kilo lättare då. Så
att Nej, men vi fick in lite frågor och vi har valt ut ett antal här. Som vi kör dem rakt upp och ner bara.
Mm. Får man veta vem som har ställt frågan?
Ja, vi har bara ett namn egentligen.
Ja, det spelar ingen roll. Jag svarar.
Ja. Ja. Vi börjar väl högst upp. Hur vet man att det är Grythyttan?
Ja, alltså, just det.
Hur vet man att det är äkta? Då?
Ja, precis. Äkta Grythyttan. Ja. Stormöbler. Nej, men alltså, det finns... Det blir lång historia av det här också. Det är svårt att hålla sig. Men det man kan göra... man ser det ju på vissa detaljer. Vi ser det ju. Vi svarar på sådana frågor varje dag som bilder som är inskickade på info@grythyttan.net. Mm. Jessica och Jenny kommer att strypa mig nu när jag släpper den så här.
Ja, men jag kan ju bara tillägga att det finns ju mycket kopior på marknaden.
Ja, det finns mycket. Alla med lite självaktning har en kopia. Så är det.
Ja.
Jag finns en nörd nere i Sävsjö som har heter Bengt Elis Pettersson. Han vet att jag kallar honom nörd, så det är lugnt. Han har 3 stora intressen här i livet, förutom familjen och sånt då, men liksom hobbys, intressen. Det är lövträ, kräftfiske i industrin vid sekelskiftet och Grythyttan stålmöbler. Ni hör ju vilken kille då.
Han vill man träffa.
Han vill man träffa. Ja, han är förbaskat rolig och jag sa till honom, jag har känt honom i många år, att fan, du är ju ungefär som Bosse Bildoktorn. Du, vi gick i samma klass.
Nej!
Och de är lika. Ja. Han håller på att göra en bok om trädgårdsmöbler i stål och trä.
Jaha.
Den kommer att bli på några 100 sidor. Mm. Och där kommer han att gå in i detalj på det här. Och den boken ska jag försöka eventuellt... Ja, jag ska köpa en massa böcker ska jag göra och ha och sälja och dela ut. Kanske, det pågår samtal om det, så köper vi rättigheterna för den och lägger upp den på hemsidan.
Häftigt, okej. Okay.
Ja, cool. Riktigt nördarbete han har gjort där. Han kommer en gång om året och så går han runt med skjutmått och det här är sant och mäter på gamla möbler på vårt museum så han får in rätt. Ja, det är nörderi.
Men det finns ju, som du var inne på i början där, en märkning, va?
Ja, det finns en märkning. Förlåt, det kunde vi ha tagit den enkla vägen. Titta på märket. Alla möbler är märkta.
Som är äkta.
Ja. Mm. Som är gjorda hos oss. Men sen kan ju märket ha trillat bort.
Jag tänkte ju säga det. Märket kan ju trilla bort och om du köper en ny träsats, ingår märket då?
Då får man med en liten plåtskylt. Okay. En liten plåtskylt och 2 små skruvar.
Okej,
Då så. Yes. Mm. Nästa fråga då. Har gamla ruttna stolar i uthuset som stod när vi köpte huset, kan man köpa passande nytt trä, hur gamla de än är, undrar Peter.
Ja, det kan alltså då det är ju så att vi har ju gjort vi har träsatser till fåtölj A2, den med armstöd och stående ribbor i ryggen, och vi har till stol 1, den som har 4 tvärgående ribbor i sitsen och en svängd i ryggen. Det är de två modellerna vi har till. Men sen har vi ju gjort 20 olika andra, inte 20 kanske, men 10-15 i alla fall, andra olika varianter och modeller på fällstolar och sånt. Mm. Och det har vi inte till riktigt alla dem då.
Okay.
Så att återigen, info@grythyttan.net eller grythyttan.net och kolla hemsidan.
Mm.
Och där ligger det träsatser ute med prislapp och vad de passar till och monteringsinstruktioner och färgkombinationer som har funnits genom åren sedan 30-talet och framåt. Så att
det här är sånt som ni distribuerar direkt från Grythyttan. Det sker inte vid återförsäljarna.
Det beror på var man bor. Nej, men alltså, kommer någon lokalt här och vill köpa en träsats, självfallet får man göra det, och kanske någon stol också.
Mm.
Och så. Men vi har ingen direktförsäljning egentligen.
Nej,
men kommer det någon kommuninvånare och knackar på, så löser vi det.
Mm.
Men vi är lite hårda är vi faktiskt, så vi släpper det inte för långt.
Nej,
vi är inte anpassade så helt enkelt.
Nej,
Nej,
men det är farligt också.
Vi vill inte konkurrera med våra återförsäljare. Liksom.
Såklart, nej. Såklart.
Yes, nästa fråga. Största konkurrent, IKEA, Amazon, det finns ju många nu.
Ja, just det.
Ja, precis. Nej, men jag ser inte, som IKEA är ju lite större än Grythyttan Stålmöbler.
Jaså?
Ja, det är ju, de har ju två, flera.
Säljer de trädgårdsmöbler ens?
Ja, det gör, nej, jag vet inte tusan förresten när du säger det. Nej. Största konkurrent. Nej, men det är nog resebolagen i sådana fall. För att när folk inte reste under pandemin, då sålde vi enormt mycket möbler. Så det är nog det, alltså var man lägger sina extra pengar
på. Så Petter Stordalen är största konkurrenten.
Ja, precis. Så alltså.
Så du säger att det finns ingen egentligen konkurrent på möblerna som är i samma segment som
möbler. Nej, men alltså vill du, om du har bestämt dig för att köpa en Ferrari, då vill du ha en Ferrari.
Ja,
du vill inte ha en kopia på en Ferrari.
Liksom. Ja, men du kanske kan tänka dig en Lamborghini.
Ja, precis.
Ja,
ja, det skulle vara det. Men det, nej, men det finns ju, nej, men alltså vi har byggt var, nej, jag är kaxig och säger att jag tycker inte att vi har någon riktig konkurrens.
Utan det är liksom vad man lägger pengarna på som är konkurrensen.
Ja, det är det som är konkurrensen. För det är ju ändå, vi säljer ju ändå någonting som ingen behöver.
Ja,
det är absolut ingen måste att köpa
nej.
Så är det ju. Så är det.
Behöver inte ha det där vi säljer. Ingen behöver ha det. Utan det är ju en fåfänga eller en lyxprodukt bara. Och då blir ju konkurrensen, alltså bubble pool, bil, motorcykel,
annan lyx.
Resa. Ja. Ja, annan lyxkonsumtion.
Ja. En bra svar. Och då är Adam som undrar, hur gamla finns det?
Ja, jag är född 1963. Nej då. Men den första stolen gjordes 1930. Eller 1929.
Ja, det var du inne på. Det,
ja, så det är liksom den äldsta. Så det finns alltså möbler.
Drygt 100 år då? Lite
nej, 90.
90 år,
ja. Matte.
Ja, men jag tänkte,
det har aldrig varit
20-talet i alla fall.
Ja, precis. Ja, 20-talet. Ja, precis.
Ja.
Nej, men vår första modellen hette modell A, som vi sa tidigare i podden.
Ja.
Ritades av min farfar och visades på utställningen, Stockholmsutställningen 1930. Så då släppte vi första möbeln. Och den stolen då, A2, den har vi tillverkat oavbrutet i 92 år nu.
Mm. Ja, det är samma produkt egentligen.
Ja,
det är lite olika utföranden.
Ja, verkligen. Alltså, ja, vi har ett museum, jag tror det finns säkert 15 olika varianter från den första till den vi gör idag. Då, med små förändringar.
A2-gungstolen
egentligen. Ja, A2-gungstolen.
Ja.
Mm. Mm. Freisvung.
Freisvung, ja.
Yes. Sista frågan, eller sista lyssnafrågan.
Ja.
Vanligaste felet på era möbler? Det är bra att veta om jag ska köpa begagnat.
Mm. Nej, men alltså det är ju trädelarna som tar stryk till slut då. En riktigt gammal stol kan också vara lite nersutten, så att det kan man provsitta den, så är det ju bra då. Det är inte alls jättevanligt, men det händer liksom. Det är inte obefintligt heller, va? Utan den kan vara nersutten och lite svajig sådär, så att
ja.
Det kan vara, göra så. Ett fel som kan vara också, som inte är helt ovanligt, är att säljaren är så övertygad om att det är Grythyttan möbler fast det inte är det. Så att jag har blivit ifrågasatt, och det var någon dam nyligen som varit jätteupprörd. Mamma har alltid sagt att det är Grythyttan. Är du säker? Men alltså då är man så inne på det, vad man låser sig. Men vi löste det, men det sprack ju en bubbla där för henne.
En följdfråga bara. Har du sett en kopia någon gång som har varit så bra så att du själv har fått fundera, är det här, vad är det här egentligen?
Nej, inte.
Du ser direkt?
Ja, jag ser direkt. Ja.
Ser du det också på ögat direkt? Eller är det just sitt känslan?
Nej, jag ser det på ögat direkt. Jag har detaljerna 100% klart. Jag bockvinklar.
Det var ju sista frågan från lyssnarna. Ja. Och tack ni som har skickat in frågor.
Ja, verkligen. Det var som sagt allt som vi hade. Både från lyssnarna och från oss då. Men du återstår ju ändå att fråga Carl om det är något som du vill tillägga eller något mer du vill ta upp.
Nej, men jag tänkte om jag kunde få sjunga en bit.
Det kan du absolut.
jag har nog inget att tillägga. Jag var ganska uttömmande. Det finns ju naturligtvis anekdoter i det här. Men nu har vi ju snackat så länge så att vi kan ju inte hålla på längre idag.
Men vi kan väl inte göra annat än riktigt stort tack då till Carl som har gästat idag.
Verkligen.
Ja, tack så mycket. Det var jättekul att få komma hit.
Och lycka till med framtiden och pensioneringen som eventuellt blir av.
Eventuellt blir av. Ja. Yes. Amen.
Tusen tack.
Tack så mycket. Ha det gott.
Ja, hoppas ni tyckte det var lika spännande som vi att lyssna på Carls historia.
Ja, verkligen. Det var ju mycket som en annan inte hade koll på heller, trots att man bor i Grythyttan.
Ja,
och ser han dagligdags.
Liksom. Ja, nästan till, och att det är högst lokalt så att säga. Men det var ju supermycket kul som kom fram och en superspännande historia verkligen.
Mm, absolut. Och som sagt, han har varit i Australien och runt om i världen lite överallt och jobbat.
Ja, inte bara gjort stolar.
Nej, exakt.
Så vi rundar väl av dagens podd här och tackar så mycket alla som har lyssnat.
Mm. Verkligen.
Podd 26 är till ända, och härnäst nu då så kommer det väl bli en liten specialpodd från New York.
Mm, precis, inför, vi hörs nu i New York.
Ja, inför ditt lopp där.
Yes.
Så ha det så bra allihopa, så hörs vi.
Tack, hej.
Tack, hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.